I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen till den här podcasten som heter I väntan på katastrofen med Kalle och Patrik, där du bjuds in att vänta på katastrofen tillsammans med oss. Vilken katastrof kanske du tänker? Jo, katastrofen är, det vet vi inte riktigt. Vi vet inte ens om den kommer att komma, men vi gillar att tänka på att det kan vara bra att förbereda sig inför en eventuell katastrof. Den här podden kommer att handla om prepping, tror vi. I en väldigt bred bemärkelse. Det kommer att handla om allt från att lagra livsmedel till att ladda batterier till att se till att ens fru har bra vinterskor i framtiden. Eller hur, Patrik?
Ja, ungefär så. Kanske lite bredare på ännu bredare än så.
Ja, det kanske blir till och med, vi kanske till och med pratar om elektromagnetiska pulser och hur man klipper ett får.
Ja.
Anledningen till att jag vill göra den här podden är att jag är väldigt intresserad av prepping. Jag har varit det länge. Jag har liksom läst och lyssnat på poddar och kollat på YouTube om prepping i säkert 10 år nu. Men är väl egentligen inte någon prepper. Och jag undrar lite varför det är så att jag aldrig får arslet ur att se till att jag är förberedd på olika saker som kan hända. Och det här aktualiserades lite när jag träffade dig, Patrik, under inspelningen av mitt tv-program Hjälp, jag köpte en bondgård. Du lämnar ju inget åt slumpen direkt.
Nej, alltså det gör jag väl inte. Jag har ju hållit på i 30 år sedan min dotter föddes. Och jag har ju provat på en hel del under den tiden och lärt mig en hel del framför allt under den tiden också. Så att jag tänker ju på det. Det är ju en livsstil om man börjar tänka på det, va. Det är ju allt ifrån när du åker iväg med bilen när barnen är små till att du ser till att, om det är vinter, att ha med dig riktiga kläder i bilen ifall man skulle bli stående eller sådana saker.
Ja, för det är ju lätt att tänka att prepping handlar om att ha liksom massa bilbatterier i garderoben och hundratals kilo med pasta överallt. Men prepping är bredare än så, och det tror jag att vi kommer att få en smak på i den här podden. Därför att vi vill inte låsa oss vid att prata om domedagen och zombieapokalypsen, utan att vänta på katastrofen kan ju också vara att ha det lite soft. Att vara förberedd gör ju att man kanske får det lite lugnare och skönare i livet. Jag tror att det är därför som jag tilltalas så mycket av prepping. Jag tror att det är någon typ av kontrollgrej som gör att det känns lugnt och skönt i mig. Och jag tycker också att det handlar om ansvar. Att jag har ett ansvar gentemot min familj att se till att vi klarar oss själva. Så det tänker jag att den här podcasten ska handla om, typ. Hur låter det, tycker du, Patrik?
Ja, det låter bra. Jag skulle vilja fördjupa det ännu mer. Det handlar om hur man ser på sig själv. Vem man vill vara också. Vill jag vara en ansvarstagande människa? Många rynkar ju upp på näsan åt det här idag egentligen. Men jag tycker det är ganska bra att det är folk som har med sig sjukvårdsutrustning i bilen, till exempel. En filt i bilen. Inte bara för sin egen skull, utan även om man träffar på någon annan.
Vill ha picknick?
Ja, eller om du träffar på någon annan som har råkat illa ut, vilket kanske är nästan ännu större sannolikhet att du gör.
Just det.
Alltså en människa som är beredd att ta tag i saker och hjälpa andra också.
Kan man säga att man kommer bli en sån och lyssnar på den här podden? Kommer jag bli en sån, och kommer de som lyssnar bli en sån?
Jag hoppas att man blir inspirerad att bli en sån.
Det låter ju asbra. Tänk om vi lyckas få liksom fler att bli ansvarstagande människor som kan hjälpa andra i nöd. Det låter ju ashärligt.
Ja, det är min mission.
Men vi kommer väl att prata om knivar också, Patrik?
Ja, det tycker jag att vi ska göra. Och eldstål!
Och skjutvapen.
Jag vet inte hur vi ska få in det på ett bra sätt, men jag tycker ju när vi kommer mer till...
Vi kommer att prata skjutvapen! Det visade sig när du var här på besök att du kan ju allt om allt som är viktigt i livet.
Ja, jag kan lite grann om väldigt många olika saker, så kan man säga. Jag skulle väl inte uttrycka mig så, för jag har väl en lite ödmjuk sida där också. Men jag har ju varit väldigt intresserad hela livet, ända sedan barndomen och sådana här grejer. Så att jag har hunnit lära mig lite olika saker.
Men du är ju också väldigt, väldigt förberedd.
Ja, det kan jag nog erkänna, därför att jag har ju också en bakgrund i försvaret som yrkesofficer under de sista fem åren på kalla kriget, alltså 85-90, till året efter muren föll. Alltså Berlinmuren föll ju, och därmed var kalla kriget över. Så att jag hade ju väldigt goda inblickar i totalförsvaret, alltså det här stora, gigantiska försvaret vi hade i Sverige, som handlade väldigt mycket om beredskap även på den civila sidan, va? Och jag såg ju väldigt fort hur det där fallerade, och jag såg att det där kan man inte bara strunta i, va? Så att jag har väl egentligen, när min dotter föddes 1990, då började jag ta hem livsmedel och sånt på höstarna som man hade över vintern. Så att jag har väl hållit på i ganska stor skala sedan dess. Och sen har det ju liksom gått drygt 30 år nu då, sedan dess.
Men vad betyder det att liksom den där beredskapen som fanns i samhället fallerade? Vad hade vi och vad har vi inte nu?
I princip allting. Du hade ju en beredskap på... Det fanns ju med som ett grundtänk i all samhällsplanering.
Hur då?
Jo, alltså, jag var under en period uppe vid Kalixlinjen mot gränsen mot Finland, där man trodde ryssarna skulle komma över finska gränsen in för att ta Nordnorge. Och liksom, det var ända ner på telefontrådsnivå liksom, så visste man var de var, den bron kan inte sprängas på grund av det och så vidare, va. Sen fanns det en redundans i allting, ifrån sjukvård till lager. Många grundskolor, högstadieskolor, gymnasieskolor och sånt som byggdes under 60, kanske in på 70-talet också. Det var egentligen sjukhus man byggde upp. Men man använde dem som skolor och skulle kunna ställa om dem till sjukhus. Ja, det är det. Du hade utrustning i källare och bakom dubbelväggar och nedsänkta tak med rördragningar över för sånt som behövs inom sjukvård, som syrgas och såna grejer.
Nu pirrar det ju till i mig.
Ja.
Hemliga rum liksom.
Ja, det är, hemliga rum finns det gott om i Sverige. Ja, vi har ju haft, och har nog fortfarande, även om många inte är i ordning, så har vi nog haft mest skyddsrum per invånare i hela världen.
Jaha.
Förutom allting annat som fanns i bergrum, alltså det var att man, det var egentligen ett enda stort härläger, fast människorna i Sverige tänkte nog inte så mycket på det, va. Mycket viktig produktion hade du i bergrum. Lagerhållning i bergrum, förutom alla militära anläggningar som har funnits i form av staber på olika nivåer, men också rent stridande bergrum då. Kustartilleriet kanske mest känt.
Jag känner att det här ämnet kommer vi få återkomma till, för det här är ju otroligt spännande. Men jag vill att vi ska på något sätt ska då prata lite mer om det här med beredskap och att vara förberedd.
Mm.
För du insåg då i slutet på, i början på 90-talet, att det här kommer samhället inte ta hand om, det här måste jag sköta själv. Är det rätt?
Ja, precis, som en nybliven småbarnsförälder som ska börja bli stor och ta ansvar, va? Så blev det ju så. Så att sen dess har det varit. Och jag byggde ju vårat hus som stod färdigt strax därefter också. Vi flyttade in 1 maj 93, så jag byggde ju huset här, röjde marken, fällde träden och byggde upp huset. Och då byggde jag utifrån det här.
Och hur gammal var du då?
Ja, när jag fällde träden så fyllde jag väl 26, det var påsken 91. Så jag var, när det var färdigt var jag 28 år då.
Så som du lyssnar på det här och är över 28 och inte har byggt ditt eget hus än och röjt din egen mark, då ligger du efter Patrik.
Ja, det behöver man väl inte ha som ambition att göra, men en del behöver göra sådana där grejer. Och jag behövde väl göra det. Men jag byggde i alla fall huset utifrån det här att jag ska kunna reparera hela huset. Det ska kunna fungera utan el och så vidare då, vad gäller uppvärmning, matlagning, ventilation och sådana saker då. Så att det gjorde jag då. Det är ju ett drygt kvartssekel sedan då. Så man håller på lite. Så är det.
Just det. Du började förbereda dig i början på 90-talet. Har du liksom behövt använda de här förberedelserna?
Ja, alltså de som bor på landsbygden vet ju att, att det händer saker hela tiden. Det är ju allt ifrån att ha med sig möjlighet att kapa träd i bilen när man ute åker. Framförallt när höststormarna kommer och den tunga blötsnön och så vidare. Så att, sen det här jag sa att jag tar hem mat. Man tar ju hem mat som man använder, så att... Det är ju bara att lägga en liten del av sitt sparande i tillgångar istället. Alltså reella tillgångar istället för de låtsas pengar vi har idag. Och du använder ju dem kontinuerligt hela tiden. Det är ju bara det att du har ett större skafferi.
Ja. Hur stort är ditt skafferi?
Jag har ju mycket såklart. Det har jag. Jag har ju djur och sådana saker också. Så jag har ju djurfoder så att det ska räcka ett bra tag då.
Ja.
Vi kan väl säga att jag har lämnat det här med enveckers beredskapen bakom mig sedan 30 år i alla fall då.
Hur länge skulle du och din familj klara er om skiten verkligen träffade fläkten?
Ja, nu har jag ju till fler människor än bara mig och min hustru som är våran familj nu mer då. Barn och barnbarn har ju flyttat ut då. Men jag förbereder ju en plats dit flera kan komma. Så är det. Om det skulle bli riktigt, riktigt illa då. Så att om vi tittar bara på mig och min hustru så är det är väldigt många år faktiskt. Så är det.
Ja, för jag vet att du har sagt till mig förut att du, till exempel, alltså när din fru förlor så köpte du 3 par likadana skor till henne.
Ja, det är ju sånt där som inte... Alltså när du kommer till advanced level, då börjar man ju tänka på andra saker än värme, mat och vatten, va? Alltså man pratar om att kunna ställa sig frågan, det är till exempel, vad om det nu blir en riktigt stor kollaps då, vad skulle jag vilja ha med mig ifrån industrisamhället? Och jag har ju även hållit på med sådana här grejer som att tillverka olika saker, va? Vi är ju vana till exempel vid att kläder och skor är så vansinnigt billiga. Det var de inte när jag var liten. Sen började... Nej, men då hade du mycket inhemsk klädproduktion. Bland annat var ju väldigt tungt nere runt Sjuhäradsbygden, runt Borås då. Det var ju ett textilcentrum. Men började ju med att det flyttade till Portugal och sen till Asien. Och då... Alltså det är så, och det tar man ju för givet, men liksom ska du tillverka någonting utav de där grejerna manuellt och själv. Alltså man förstår att kläder var någonting man var väldigt rädd om för och som gick i arv och så vidare, va.
Alltså det brukar jag tänka på när det gäller liksom, för jag jagar ju mycket och så här. Ja. Det är ju ett lätt sätt att skaffa kött, men att liksom steget från ett skjutet rådjur till ett par skor av lädret från huden på... Alltså det är så otroligt långt. Det skulle jag ju aldrig kunna göra.
Ja, det är svårt att göra helt enkelt. Eller svårt, det tar mycket tid. Om man väl kan det så är det ju inte jättesvårt att göra den typ av skor som användes mycket i vårat område innan vi fick de här som vi tänker oss vanliga.
Just det, men nu pratar du om skor på typ 1400-talet.
Nej, det gör jag inte. Utan... Min hustrus morfars far, PA, uppe i Björnträsk i Norrbotten, Han blev av med benet. Och det var ju ganska illa i de bygderna där uppe i Norrbotten på den tiden där man jobbade i skogen och sånt. Vi pratar ju slutet 1800-talet då. Han kunde dock arbeta väldigt bra med sitt enda ben. Men han blev skomakare också. Han gjorde ju det som vi kallar näbbstövlar idag då, som är en mockasinsko. Mockasinsko är ju en sån här sko. Ja, det känner, vi känner ju mest igen det från Nordamerikas indianer och sånt. Men det är ju också en sko som har varit väldigt vanlig i taigaområdet överhuvudtaget. Hela taigaområdet skulle jag nog säga. Så att näbbstöveln är en mockasinsko sydd på samma sätt då. Och de hade ju...
Men, och näbben är för att kunna åka skidor med den?
Ja, precis. Det är den. Och själva sömnaden av skon är dock mockasinsömnad då. Och ja, det fanns ju i... Det var ju en stövel och det var en sko och man använde ju skohö. Och deras stol som stod i köket, det är en sån där stol med låda under. Det är ju för skohö. De använder ju hö i, det är ju mycket bättre nämligen. För du kan ta upp det och torka det väldigt lätt och alltihopa det här va. Och det värmer mycket, mycket, mycket bra då va. Så att jag kan tänka mig att många samer som är ute och jobbar, eller i alla fall till ganska nyligen, nu har det ju kommit så väldigt fina termoskor och så. Men att det är inte länge sedan, om inte det fortfarande är så att vissa av dem som är ute i kylan mycket använder skohö fortfarande då.
Så det går att göra skor, men du valde då istället att köpa, för det har du också sagt till mig för att det finns så många grejer som är så lätta att få tag på nu. Och så billiga att köpa.
Ja, men precis.
Och man kommer att ångra sig. Om den möjligheten att köpa ett par skor försvinner, då kommer man att ångra att man inte köpte jättemånga skor. Alltså, man kan köpa billiga skor. De kommer ändå vara liksom värda sen när det inte går att köpa skor.
Men det bygger ju också på att man har hittat sina favoritskor, va? Så är det ju. Och det har vi ju gjort då. Så att,
Men, och det kanske inte heller tänker så mycket på modegraden.
Nej, men det är ju... Fina skor ändå. Det är ju den skon som du pratar om här. Det handlar ju om Graninge.
Just det.
Ja, det är ju en låg vandringssko som passar hela året i princip. Dock inte djupsnö eller... För det är ju inte något högt skaft på dem då. Men de är fantastiskt sköna att gå i och tillräckligt snygga och rätt tidlösa.
När vi pratar om katastrofen, vad ser du framför dig?
Ja, alltså katastrof finns ju på olika plan. Det finns ju på individuell nivå, lokal och regional och nationell och global nivå som man kan titta på katastrofer. Och det kan ju vara allt ifrån att man fastnar med bilen under oväder. Ja. Bensinen tar slut. Sitter där med barna, inte tänkte man på med extra tjocka vinterkläder. Vi skulle ju bara åka 10 mil.
Det där sa du till mig, när jag la upp en bild från när jag var och jagade i Norrlands inland i höstas. Och så hade jag dåligt med soppa i bilen.
Ja.
Och i Norrlands inland är det ganska långt mellan
de sina. Ja, det är ju det.
Och då skickade du ut till mig så här, varför har du inte en dunk med diesel på flaket? Och då bara tänkte jag så här, varför har jag inte en dunk med diesel? Men det har jag ju inte. Och det är ju som ett exempel på, det hade kunnat bli en riktig katastrof om jag någonstans där 7 mil från närmsta hus fick slut på soppa i bilen och den stannade.
Och så har du ingen mobiltäckning heller, vilket inte heller är ovanligt där va?
Ja, jag kunde ju Instagramma, så lite täckning hade jag ju. Mm.
Jo, men det kunde ha varit så att du inte hade täckning heller va?
Verkligen, ja men exakt.
Vi har ju som kultur i vårat land att man ska lära sig att simma. Det ingår ju liksom, det tycker vi är viktigt. Det är ju till och med så att grundskolan tar ett ansvar för det. Historiskt har man ju också tagit ansvar för det här med orientering. Men jag, alltså med karta och kompass då, inte med mobilens GPS. Det där har jag förstått dock att i och med GPSen, så den lilla utbildningen man får på typ idrotten i grundskolan, där har, men unga människor kan inte orientera med karta och kompass knappt på något.
Det där är ju spännande att du nämner de där två grejerna. För när jag gjorde det här tv-programmet Gympaläraren på Vanstaskolan här i Ösmo i närheten där vi bor nu. Jag förundras ju lite över att det fanns ju liksom två saker, egentligen tre saker som man behövde kunna för att bli godkänd i idrott och hälsa som ämnet heter. Det var simma 200 meter, det var klara, bli godkänd på orienteringen och sen var det att röra sig rytmiskt till musik. Och då, det är ju då tydligt varför de två första grejerna, att det är som en samhällsbyggande grej att, att alla ska kunna simma och orientera sig.
Mm.
Den här med dansen vet jag inte riktigt varför det också är en grej. Men alla som har varit på disco utan att kunna dansa, då vet ju hur jobbigt det kan vara. Så man kan ju säga att det är en typ av förberedelse att lära sig att dansa.
Ja, men jag skulle vilja ta upp en tredje grej där nämligen. Och det kopplar ju till din bilresa där då. Och hur illa det skulle kunna gått om vi bygger på det lite grann då, va. Och vi lever ju i den här moderna världen där det är varmt i alla hus. Vi behöver inte tänka på det om det inte är strömavbrott. I städerna, du går in i varma bussar, tunnelbanor, kliver in i varma köpcentra. Det biter lite i kinden de där 20-50 metrarna du måste gå. Men alltså, det är så att huvuddelen av året, och det är inte när det är minus 20, utan det svåraste många gånger att hålla värmen, det är ju snarare den vanligaste temperaturen. Det är ju när vi har några plusgrader, säger plus 10 grader och kallare, och det är blött. Eller minusgrader om du är dåligt klädd, va? Och saknar kunskaper. Många hör ju det här liksom att tre-regeln, att man klarar sig utan vatten i 3 dagar och mat i 3 veckor.
Och så 3 månader utan kärlek.
Ja, och 3 sekunder utan hopp. Men det finns en grej som är väldigt, väldigt viktig att förstå. Det är det att man fryser ihjäl väldigt fort i den här delen av världen. En stor del av året. Och man gör det mycket lättare än vad de flesta tror, va? Alltså det här att upprätthålla kroppstemperaturen. Det kommer före vatten och mat.
Ja, det tänker man inte på. Men vad du menar, att man kan frysa ihjäl den i 10 plus grader?
Absolut, om du blir blöt och så vidare och kyler ner dig, va, så kan du absolut göra det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Så att nedkylning och sånt, det var ju någonting som min militära utbildning tog ju väldigt noga. Och det var ju visitationer och allt möjligt eftersom vi var ute väldigt mycket under besvärliga förhållanden. Alltså visitationer betyder alltså att man kontrollerar näsa, örsnibbar, händer, får ta sig kängorna. En hel pluton ligger på rygg och håller upp bägge bena i luften med bara fötter upp, så befälen får gå och kolla att man inte har kylskador.
Jaha.
Nej, men så är det i alla fall. Och därför så är en tredje grej förutom simma, orientera, det är att göra upp eld.
Okej.
Okay. Alltså, människor som har levt i den här delen av världen, de har ju klarat sig och kunnat bo i den här delen av världen för att de har kunnat göra upp eld, va?
Just det. Om man lyssnar på det här så är väl risken att man är en person som kanske bor i en tätort. Och man kanske inte tänker så här, jag riskerar att frysa ihjäl. Men en grej som är påtaglig för alla, det är ju att vi lever under den här pandemin.
Ja.
Det var faktiskt den första gången i mitt liv, förutom då när jag liksom hade dåligt med soppa i bilen i Norrlands inland i höstas. Så var det då det första gången där jag kände så här, jag kände någon slags maktlöshet då när det slog till i mars i fjol. att jag kände, fan, man kanske inte kommer kunna åka och handla. Den känslan fick jag då. Och jag har ändå hyfsat god så här, liksom beredskap. Jag försöker handla på mig så att vi har pasta så vi klarar oss en månad. Liksom. Eller, vi har frysen full med kött och så här. Men det där går också lite i cyklet. Jag åker och storhandlar och så köper jag jättemycket mjöl. Och sen använder jag upp det där mjölet. Och sen måste jag åka och storhandla och köpa massa mjöl igen. Så jag klarar mig en ny månad. Men det där sammanföll på något sätt med när coviden slog till. Så jag hade väldigt lite mjöl hemma till exempel. Mm. Och då kände jag mig så jävla dålig. Då åkte jag och så köpte jag jättemycket mjöl. Som en sån där hamstrare fick ju väldigt mycket skit i början av pandemin. Man köpte på sig all pasta som fanns på ICA och så här. Men då blev det i alla fall väldigt påtagligt för mig att vara förberedd. Ha liksom ett värde att det är viktigt på riktigt. Även fast man känner så här, det kommer väl inte bli kärnvapenkrig.
Nej, men det kan det ju bli. Och man för ju en retorik idag som gör att det nästan öppnar upp för det då. Även om det inte är de här gigantiska som var förr, så är det ju mer fråga om taktiska, alltså mindre kärnvapen som är då. Du ställde ju frågan förut olika grejer då. Kärnvapenkrig är inte helt uteslutet, även om i närtid jag känner själv, eller känner, min bedömning är att inte det är någon hög risk för kärnvapenkrig. Men det är en faktor som finns med, alltså absolut gör det.
Då kan vi alla andas ut. Vi tror inte att det kommer bli kärnvapenkrig inom en när framtid, men när det gäller den här typen av beredskap som i alla fall jag då fick känna att jag behövde. Det jag tänkte fråga dig var så här, liksom, om man lyssnar på det här nu och tänker så här, fan, det här är en ångest för mig, jag vet att jag borde ta tag i det här, jag borde vara mer förberedd, jag borde ha så att jag kan värma upp mitt hus, jag borde, du vet, vilka grejer är det man ska tänka på om vi ska vara så här superhandfasta? För jag sa då till exempel att jag ville köpa mjöl så att jag kan baka bröd. Mm. Men vilka grejer säger du är liksom de viktigaste?
Alltså jag vill ju alltid säga så här att oavsett vad folk frågar mig nästan så gör en plan. Sätt dig. Det är ju samma sak som man ska göra överhuvudtaget alltid. Även i nödsituationer att man stannar upp, sätter sig, börjar tänka och organiserar upp saker och besluta vad man ska göra sen va. Stoppregeln.
Det finns en förkortning för det.
Stopp. STO. Stopp. Ja. Gå vilse till exempel så stannar du. Och så tänker vi.
I T.
Ja. Orienterar oss. Och tar ett beslut sen då va.
Alltså beslut. Ja. Planera va? Eller? Vad är P-t?
Ja, planerar.
Och det gäller då om man går vilse och även då när man ska förbereda sig för att klara en pandemi.
Det är ju det, eller överhuvudtaget. Det är ju så i vårat land nu, om vi tar börjar den vägen då. Om vi väntar med det där konkreta råden först då, förutom planeringen här. Så är det ju så här också att, varför? Jo, det enkla svaret är det här att det är ingen annan som tar ansvar för din familj. Alltså, offentliga sektorn. Nej, egentligen är det inte det. För att Sverige är organiserat utifrån ansvarsprincipen. Alltså, det betyder att den som i normalläget är ansvarig för någonting, alltså när saker fungerar normalt, är också ansvarig i krig och kris, va? Och då är ju den enkla frågan så här, vem är ansvarig för försörjning av mat och vatten och kläder och värme i din familj, Kalle? I normalläget?
Det är jag och Britta.
Ja, då är det ni som är ansvariga i krig och kris också. Och de små resurser som finns i offentliga sektorn nu som absolut inte är överdimensionerad, den behöver ju vara till människor som är utsatt. Så att inte förbereda sig, det är också en väldigt osolidarisk handling. Därför att...
Ja, man lämnar över ansvaret på någon annan. Eller?
Ja, och framförallt om du är frisk och hyfsat normalbegåvad och så vidare, så ska du klara av att ta hand om dig själv och din familj. Utan att ta de relativt små resurser som finns då, som behövs, det gamla, sjuka och så vidare i samhället, va. Och Sverige är ganska unikt på det viset, och det skrevs om det i olika delar av världen faktiskt, just det här att myndigheterna gick ut och uppmanade folk att öka sin beredskapsnivå. Det är andra länder i vårt närområde har också gjort det, men Tyskland och Finland tänker jag på närmast. Men man gick ju alltså ut och skickade ut den här broschyren, och det var gav en otrevlig känsla hos många tydligen, och det tyckte de inte om. Men det var ju den här om krisen kommer broschyren från myndigheten för samhällsskydd och beredskap då, som kom ut, va? Där man räknar med att människor som är friska och så vidare ska kunna ta hand om sig själva minst en vecka.
Och vad behöver man på en vecka då?
Ja, när du sätter och gör den här planen där, så titta över vad du behöver för att klara dig en vecka. Hur ser en normal vecka ut? Hur bor jag? Hur fungerar saker och ting? Och man kan ju börja med de här grundläggande grejerna som skydd då. Vi pratade om kroppstemperatur förut. Och räkna med det här värsta scenariot. Alltså att det inte finns någon ström, och det är den kallaste tiden på året. Det är minus 25, minus 30 grader ute. Nu är det ju så att med väldigt lite kunskap så kan man ju faktiskt, ja, ett hus är ju ett bra skydd, eller en bostad är ett bra skydd även utan värme mot omgivningarna, va?
Ja.
Men man behöver tänka igenom det här, och det man ska ha med sig då, det är ju att människor alstrar ju värme. Man brukar säga ungefär 100 watt per vuxen.
Skaffa många barn.
Ja, är det små barn så genererar de ju inte så mycket värme. Det är ju en vuxen som har förbränner mer då.
Man får mata dem med mycket pannkakor som växer.
Ja, precis, precis. Men samtidigt, om du är ett mindre utrymme i huset, går in, tar ett mindre rum.
Just det.
Och så drar du ner persienner om du har det. Du hänger för grejer för fönstret, så du skyddar, det är ju fönstren och ventilationen som kyler mest. Samtidigt är man många människor i ett litet rum, så får man ju se upp med det här så att du inte får för lite syre i rummet, speciellt om du är dessutom eldar med någonting.
Just det.
Så det behöver man ha väldigt koll på. Det är en sak jag tror kan bli problem om det skulle bli verklighet i lite större skala, det där just att finns risk för kolmonoxidförgiftning. Det kommer nog vara mer än en som drabbas av det i en sån situation. Du vet, när man har fotogenkaminer i 8 kvadratmeters rum till exempel, va? Och stänger till allting för att hålla värmen. Det är väldigt, väldigt viktigt att man ventilerar. Och det gäller ju även när du eldar med värmeljus och sådana saker också. För övrigt har ganska god effekt. Och 3 värmeljus kan man väl synonymt ungefär med 2 vuxna människor och skapa värme, alltså ett par hundra watt.
Mm.
Så.
Alltså, jag känner så att vi kommer få återkomma till alla de här grejerna under den här podcastens gång. Jag tänkte att vi ska prata noggrannare om det.
Fördjupningsavsnitt, ja. Men om vi kan ju ta bitar att tänka på då. Det är ju så här, du behöver ju upprätthålla värme, skyddet.
Ja.
Det behöver du göra. Och se över det. Man kan ha varma sovsäckar och så vidare och allt möjligt som man gör. Man kan till och med ha ett litet tält inne i ett litet rum för att skapa ytterligare en liten luftvärmemängd där man kan höja temperaturen några grader till.
Det är mysigt också, som en koja.
Ja, precis. Och sen vatten. De flesta tänker ju på mat och toapapper, verkar det som.
Ja.
Men vatten, det är ju så här att efter 3 dygn utan vatten så, ja, du dör kanske inte direkt, men du kan få allvarliga njurskador. Och vatten är ju också en förutsättning för att hygien, tvätta sig.
Just det.
Det är också en förutsättning många gånger för att laga mat, koka din pasta till exempel.
Alltså, vatten kan man väl säga är ett väldigt bra exempel på det här, att det är väldigt lätt att få tag i det nu.
Ja.
Men om man inte kan få tag i det så blir det otroligt jobbigt. Så därför är det ganska suktigt då att skaffa det nu medan det är enkelt. För nu kommer det ju i princip hur mycket som helst ur kranen.
Det är ju många som tänker det där att ja, men vi har ju en grävd brunn och så vidare. Eller jag har ett elverk och en djupborrad brunn och sådana där saker. Alltså just att vara utan vatten är ju extremt, extremt jobbigt.
Och jag tror inte att det är så många som lyssnar på den här podden som har ett elverk och...
Nej, men jag tänker att om du har det eller du har en grävd brunn i sommarstugan så du kan hinka upp vatten då. Det är ju lite fler som har det kanske. Just det. Va? Nej, men jag tar dem som de tänker så här, men jag fixar ju det där. Du ska ändå alltid ha vatten på lager. Därför att det är så fruktansvärt att vara utan. Och det blir fruktansvärt väldigt fort. Och du kan inte ta smutsigt vatten hur som helst och dricka det. För då blir du väldigt dålig i en utsatt situation dessutom, va?
Är det sant det där man säger att om vattnet rör på sig så går det bra att dricka?
Ja, det är bättre med rörligt vatten från en bäck än en dypöl.
Ja.
Så är det, absolut.
Men man kan inte vara säker?
Det är väl så här uppe i fjällvärlden och så i mer orörd natur. Det är det att du blir ju väldigt dålig om vattnet är dåligt. Och är du i en redan utsatt situation så vill du inte råka ut för att få de här bakterier och parasiter och sådana saker i då. För då blir du ju helt utslagen, va? Till och med risk för livet. Får du diarréer och sådana saker så ökar ju uttorkningen dessutom. Om du redan har vattenbrist så blir det ju inte bättre.
Just det.
I det korta perspektivet, alltså att upprätthålla vätskenivåer och sådana grejer i kroppen. Om man kokar vattnet och du inte är i industriområden och där det kan vara högre halter av giftiga ämnen, tungmetaller och allt möjligt sånt där som gör att du blir akut sjuk. Så i naturen, i en nödsituation, om du kokar vattnet så är det hög sannolikhet att det går bra att dricka det alltså.
Men du förespråkar ändå att man har ett lager hemma. Hur stort lager ska man ha?
Det är ju det att det beror ju på utrymme också och förutsättningar. Bor du i en lägenhet till exempel så... Mm. Man brukar ju säga absoluta miniminivån är 3 liter per person och dygn. Och det är väldigt lågt om du ska göra både hygien, matlagning och dricka vatten då, va. Så att...
Man ska ha 1 liter vatten per 100 gram pasta när man kokar, så det blir väldigt lite pasta då.
Ja, men det pastavattnet slår du ju inte bort sen. Det blir ju varm buljong att dricka sen för att hålla värmen där också, vet du. Så att du slår ju inte bort något vatten som man brukar göra.
Ja, just det. Men du, för du sa ju till mig, jag har ju nu mer vatten lagrat för att du sa åt mig att jag måste ha det. Och då var jag ju köpte då på Biltema 20 liters dunkar som jag fyllde med vatten. Och du sa åt mig att jag måste ha minst 2 veckor. Så jag har... och räknar då på en sån här dunk om dagen för min familj. Och jag har ju också till exempel hundar och så vidare som behöver vatten. Så jag har 20 liter vatten om dagen i 14 dagar.
Mm.
Som jag då sparar i jordkällaren i dunkar. Är det en bra början?
Det är jättebra början. Absolut.
Skönt.
Och ni är ju 4 personer och lite hundar så att... 20 liters dunk, det är ju, om man tittar på personerna då, det är ju 5 liter per person. Och det tycker jag man ska ha som utgångspunkt när man gör planeringen för vatten. Minst egentligen då, även om det pratas om 3 liter som extremt nödfall och då får man ha väldigt ont om plats, va. Ser man sen att det blir, det här ser inte bra ut, va, när man börjar få lite information om vad som faktiskt har hänt, då försöker man ju gå ner i vattenförbrukningen så att det räcker längre lagret givetvis, va? Då kan man ju försöka gå ner mot 3 liter per person och dygn då, va, för att dra ut på det. Men hade man haft lite extra vattenlager så hade det varit skönt att ha det, va.
Jag förvarar ju då de här dunkarna i jordkällaren.
Ja.
Det är ju mörkt och svalt utrymme. Är det liksom ett bra ställe att ha vatten? Jag har ju mycket det för att jag har plats där och det inte fryser typ.
Mm. Lagra vatten för så optimalt som möjligt. Det är ju alltså att du har det... Ju kallare du har, ju mer stannar ju livsprocesserna upp. Alltså ju mindre delar sig bakterier och svampar och sådana saker. Mögel.
Som finns i vatten.
Ja, som finns. Jag tänker rent generellt även vid förvaring av mat eller överhuvudtaget. Då, va? Livsprocesserna stannar ju upp om det blir kallare. Är det mörkt så blir det ju svårare för vissa typer av alger och sånt. Men sen finns det andra alger som kan tillväxa i mörker också just med vatten som specialfall då, va? Som inte är så hälsosamma. Så att det är ju, har man kommunalt vatten, då har du ju oftast det är ett renat vatten och sen är det ju oftast mindre mängder klor och så vidare i det också då, va? Eller andra liknande ämnen som tar död på det som kan vara giftigt för oss då i vattnet.
Så kommunalt vatten är bra för lagring?
Ja, det är det. Oftast är det det. Nästan alltid.
Och hur länge kan man lagra vattnet då?
Alltså har du kommunalt vatten så kan du ju lagra det väldigt länge. Och jag skulle väl säga så här att det är ju bra. Det är ju en sån där vanlig fråga har jag förstått i preppergrupper och sånt där på Facebook och så. Och det finns ju rekommendationer att byta ut vattnet vid storhelgerna. Alltså du har ju midsommar och sen har du ju midvinter och jul då. Då blir det en gång i halvåret. Och då är du verkligen på en säker sida. Speciellt om du förvarar det mörkt och svalt dessutom, va. Jag gör inte det själv. Jag har för stora lager för det.
Patrik, jag hade ju tänkt att den här podden skulle bli ungefär en halvtimme lång. När vi pratade i 50 minuter, såklart. Det visste man att det skulle bli. Men jag tänkte...
Ja, men vi får avsluta det där du sa i alla fall med planeringen där. Om vi tar och avverkar det då. För nu har vi ju kommit till skyddet. Tänka igenom det. Hur gör vi i vår bostad beroende på hur den ser ut? Du kanske bor på landet i ett torp. Du har vedeldning, se till att du har ved och så vidare. Sen hade vi vatten. Ja. Och sen är det mat. Man säger att man klarar sig i 3 veckor. Men det är ju väldigt jobbigt att klara sig 3 veckor utan mat alltså. Eller även 1 vecka är det, speciellt om du är i den situationen att det kanske är 2 vuxna och 1 litet eller ett par små barn, va. Det kan vara jobbigt med småbarn ändå i besvärliga situationer, de är trötta och så vidare, än att de ska vara hungriga dessutom, va? En vecka i en pressad situation som det ändå blir.
Ja, så de får ju till och med frukt när man går och handlar för att de inte ska leva om i affären.
Precis. Men sen, förutom skydd, alltså värme i en bostad i första hand och vatten, mat, så har du ju andra saker också. Hur ska du få reda på vad som har hänt? Information. Där brukar man ju prata om att man ska ha i alla fall en radio så att man kan lyssna på P4. Lokala sändningarna då. Så man får information. Som går på batteri eftersom strömmen kanske har gått, va?
Just det. Kanske med vev. Men du Patrik, då ska vi börja avrunda tycker jag.
Ja.
Vi kommer gå in på alla de här grejerna noggrannare i framtida avsnitt av den här podden. Mm. Men jag tänker att vi ändå ska skicka med folk en utmaning. Och då tycker jag vi väljer vatten. För jag tycker att det är så jävla tydligt och enkelt att ta tag i.
Ja.
Tänk 5 liter vatten per person i hushållet. Och du ska kunna klara dig i 2 veckor. Så får du själv räkna ut med hjälp av miniräknaren i din telefon hur mycket vatten du behöver. Fundera var du kan ställa dig där det är helst mörkt och helst lite svalt. Är det bra om det fryser? Man kanske kan ställa ut det nu bara.
Ja, det kan du göra, men tänk då på att det sväller. Det gör ingenting om det står i ett förråd, kallförråd där det fryser. Men det sväller som sagt, va, så att då får du lämna mer utrymme, tomluft i det om det ska frysa. Det.
Men så börja där. Och hoppas ni vill följa med oss på den här resan där vi ska försöka bena ut vad det är att vänta på katastrofen. Och hur man kan göra för att förbereda sig. Om ni vill ställa frågor till oss, så sök upp oss på sociala medier och skicka DMs eller mejla. Jag skriver mejladress någonstans, antar jag. Har du något mer, Patrik?
Nej, jag har smabruk.se och du har...
Kalle Wahlström. Vad kul att vi egentligen är igång, Patrik. Det är så härligt att få lära mig om såna här saker av dig.
Ja, det är väldigt roligt. Vi har ju pratat om det här länge och göra det här. Och det var väldigt skoj att vi kom till skott.
Vad mysigt. Skicka gärna frågor. Det tänker vi ska vara liksom en återkommande punkt i programmet. Där vi, eller ja, mest Patrik, att svara på era frågor. Det kan vara allt som har med beredskap att göra. Allt från vattenrening till solceller till plantuppdragning till tuppslakt.
De får väl prova och fråga om vad som helst, får vi se om vi kan svara. Och sen ska du inte underdriva din egen betydelse.
Nej, okej. Kul att ni ville lyssna. Vi hörs igen. Är det en gång i veckan eller Patrik?
Ja, vi kör på det.
Kul! Ha det så bra! Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.